Tack för att du vill möta med oss. Tack för att du ser oss, för att du älskar oss, att du har dött för oss. Jag bara välkomnar dig till den här stunden just nu, och du ser dem som kommer från en hektisk vecka, kanske massa. Låt oss bara få fokusera på dig just nu. Du ser dem som kanske kommer från en perfekt vecka, Herre. Jag ber att vi ska få fokusera på dig just nu, Herre. Bara fästa blicken på dig och lägga undan allting annat. I Jesu namn. Amen. Då ska vi börja med att vi ska skicka iväg lite olika barn här till Sunday Light. Barnens egna gudstjänst. Som igår hade vi faktiskt med barnen här i kyrkan också en helig andedag. Så vi var 9 barn som var med här i åldrarna 5-13 ungefär. En hel dag. Så att det var mastigt. Från klockan 10-4 hade vi 3 olika pass. Liksom där de skulle få lära känna Gud eller få en upplevelse av Gud själv. Och det var fantastiskt att se. Första passet vi hade, då var det 2 som ville vara med här framme. Och sen tredje och sista passet, då var alla barn här framme. Vi fick ligga på knä tillsammans och be tillsammans. Och ja, det var fantastiskt att få se och få vara med. Och en del av. Jag heter ju Filip och jag skulle egentligen inte predikat idag. Så att en del av er är besvikna nu när ni ser mig här. Egentligen skulle Kalle varit, han har varit dödssjuk i veckan. Så vi har planerat in honom 11 augusti. Så att skriv in 11 augusti i kalendern, då kör Kalle. Och därför har jag tänkt så här, okej, vad ska jag då predika om idag? Och det har valt temat fokus. Och jag hoppas att ni kan se det där. Annars kanske ni har dåligt fokus. Ja, bra. Men jag tror nämligen att just det här med vårt fokus är ganska viktigt. Och det kan till och med vara ganska avgörande vad vi fokuserar på i livet. Och det kan vara lätt hänt om vi inte är liksom avsiktliga med vårt fokus. Att vi börjar fokusera på fel saker. Och det behöver inte vara dåliga saker. Men det kanske inte är rätt saker. Utan vi behöver vara avsiktliga. Och jag tänker så här, det är så lätt hänt att fel saker får ta energi från er. Det är säkert bara jag som har upplevt hur saker kan ta energi från en. Men den här terminen, jag kan bara säga, det har varit många energitjuvar den här terminen. Som inte har varit superroliga. Och faktum är att jag eller några en gång i ett svagt ögonblick frågade oss, är det verkligen värt det? För att så kan man känna. Och liksom man, när det är saker och ting som händer, då är det så viktigt att vi fokuserar rätt. Och sannolikheten är ganska stor att mitt liv är inte så olikt ditt liv. Att du också ibland har känt så här, är det här rätt? Fokuserar jag på det jag gör? Och jag skulle vilja uppmuntra dig, då det här blir min sista predikan innan Lappis, att bara ta lite tid i sommar och kolla vart du har ditt fokus. Hur ser ditt liv ut? För redan nu så är det ju hög tid att börja planera hösten. Och jag längtar efter hösten. Inte för att jag längtar efter vädret, jag vill njuta av sommaren först. Men vi har så mycket bra att se fram emot i höst. Till exempel 3 augusti, där finns hopp i Kramfors med Elim och Sebastian Staxet. Vi har läger med församlingen, vi har nya teman som jag skulle vilja predika redan nu. Som jag är peppad för att köra, som jag ser fram emot, som jag tror kommer tala in i vår församling, in i mitt liv och in i ditt liv. Men jag vet också att om vi ska orka göra allt det här så behöver vi göra det med rätt fokus. Och med rätt inställning. Annars så orkar vi inte. Så att under sommaren har vi oftast lite mer tid, tänker jag, att jag skickar med några tankar till dig som du kan mangla lite här under sommaren. Och fokusera då på detta. Vad fokuserar du på? Och jag ska snart visa ett exempel på att det behöver inte vara fel eller något dåligt att fokusera på. Men det kanske inte är rätt för det. Eller fokuserar du på rätt saker? Och innan jag predikar vidare tänkte jag vara lite så här småjobbig som man inte gillar i Sverige. Att man måste prata med grannen. Nu är ni två ju gifta, Kiki och Patrik, så att det är lugnt för er. Men ni får vända er om. Men hörni, varför är du här idag? Varför går ni till kyrkan? Prata lite. En minut får ni. Ja, men det verkar som de flesta ändå kom igång lite grann där. Jag hoppas att ni sa nu inte för kaffe innan. Eller något sånt där. Det är ju gott, men jag hoppas att liksom, ni har ett annat fokus när ni kommer hit. Och ja, jag tänkte att innan jag predikar, innan vi ber en bön till för den här predikan, så kan vi väl bara kolla på vår största förebildsfokus. Här allihopa, nu avbryter vi. Nu är det fokus fram igen. Tack, tack. Hörrni, vad liksom våran största förebild Jesus, vad hade han då för fokus? Och för er som har gått i kyrkan ett tag så tror jag ni kommer känna igen den här texten. Den kallas ju också Lilla Bibeln. Men vad är liksom orsaken till Jesus och liksom den kristna kyrkans uppkomst? Det står så här i Johannes evangeliet. Så älskade Gud världen att han gav din sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Så då kan man ju säga, vart hade Jesus sitt fokus? På oss? På mig? På dig? Han hade fokus på andra. Inte på sig själv. Han fokuserade på andra. Han kom för att rädda människor för evigheten. Det var Jesus fokus. Våran största förebild. Våran viktigaste ledare. Fokuserade på andra. Vi ska be en kort bön till här. Jesus, jag ber att du ska hjälpa oss, hjälpa mig under den här predikan. Hjälp mig predika på ett sätt som gör att man kan förstå. Och jag ber att du ska hjälpa oss alla som lyssnar, och inklusive mig själv, att bara sitta öppna, redo att ta emot vad du säger till oss, vad du vill peka på, eller vad du vill leda oss, eller vad du vill att vi ska fokusera på, eller kanske fokusera om. I Jesu namn. Amen. Hörrni, jag har med en bild här som är snart 10 år gammal. Det är helt otroligt att det är 10 år sedan. Kommer snart här. Där har vi den. Och för er som inte känner igen mig, så är jag i mitten där. Så är Elinor där bak, och så har vi Love och så Emil. Det här var augusti 2015. Och vi hade bestämt oss för att vi ska starta en ny kyrka i Karlstad. En ny kyrka för en ny tid. Och det här var liksom mina drömmars dröm. Att få göra det här med det här gänget. Det var liksom det jag längtade efter. Och det gick bra här hemma hos oss. Vi hade fyllt vårat hus med Connect-grupp. Kyrkan växte. Vi fick vara olika lokaler. Till slut var vi här på Tempel. På en nattklubb i Karlstad. Och vi fick se liksom hur folk kom till tro. Vi fick se hur liksom, vi fick bygga relationer för resten av livet. Jag tänkte så här, det här är min sluthållplats. Här ska jag vara resten av livet. Det här är mitt mission. Det här är det jag ska fokusera på. Jag ska lägga hela mitt liv till att nå Karlstad med evangelium. Det var min inställning. Så tänkte jag. Men en kväll, sommaren 2020, och en del av er har hört det här. Min själ var liksom som i uppror. Min ande var så här, det kändes jobbigt. Och jag sent på kvällen, jag tror det var vid 11-12 någon gång, jag sa till henne, jag bara måste gå ut. Jag måste gå ut på en promenad. Och det regnade. Jag hade ingen paraply, inga regnkläder, men nu vet, någonting höll på att hända. Och jag kände så här ångest. Och någonting nytt var på väg att potentiellt förändra hela vårt liv. Och min tillvaro liksom, som jag hade satt upp, det fokus jag hade ställt in mig på, höll på att skaka. Och det kändes inte bra. Och då var vi på väg att åka upp till Kramfors för att hälsa på släkten. Men också för att jag skulle hålla en provpredikan. För att bevisa för Elinor att det var fel att flytta hit. Men Elinor var helt övertygad om att det var rätt. Men inte jag. När jag var ute på den här bönepromenaden så hade jag lovsång i öronen. Och helt plötsligt kom någon låt som jag aldrig har hört förut. Som heter Available. Tillgänglig på svenska. Och jag upplevde det då. Och jag upplevde det så många gånger sedan dess också. Att när vi går liksom ut eller vi gör någonting och vi fäster blicken på Jesus. Istället för på oss själva. Och vad vi vill och vad vi tror är rätt. Då händer någonting. Jag vågade släppa mig själv. Och jag gjorde det den här kvällen. Och den här texten den gick ungefär så här att. Här är jag med öppna händer. Jag räknar med din nåd igen. Mer av mig. Mer av dig, mindre av mig. Jag vill bara se dig röra dig. Jag hör att du kallar, jag är tillgänglig. Jag säger ja, Herre, jag är tillgänglig. Mitt hjärta är vidöppet, mina armar är vidöppna. Kom, gör vad du vill göra. Här är jag, här är jag. Du kan ha allt. Du kan få allt. Det är min glädje att säga ja till dig. Det är min ära att säga ja till dig. Vad det än ser ut som, mitt svar är ja. Och den där sången, den bara kraschade rakt in i mig. Och fast den här låten är nästan 10 minuter lång så satt jag på den en gång till och lät det bli min bön. Och sen så kom jag in till Elinor och så sa jag, lyssna på den här låten. Jag var ute och det här hände. Kanske är det Kramfors ändå. Sen åkte vi upp till Kramfors och den här gången var det liksom annorlunda jämfört med alla andra gånger jag åkte upp hit. Någonting hade hänt. Inte med Kramfors, men i mig. Mitt fokus hade förändrats. Mitt fokus hade skiftat. Allt jag såg var potential helt plötsligt. Jag såg hur vackert det var. Jag såg alla underbara EPA-ungdomar. Jag såg att allting var möjligt. Men samtidigt så kände jag så otroligt mycket. Jag vill inte flytta hit. Så jag var tvungen att motarbeta det hela tiden. Och jag hade lovat Staffan att säga jag ska övertala Elinor att det här är inte rätt. Så han bad mig ringa så fort jag kom hem. Och så ringde jag inte den där dagen när jag kom hem. Och då hade han sagt till Marita, hans fru då. Nu har Filip det jobbigt. Ja, så rätt han hade. Den där söndagen kom och vi hade en riktigt bra gudstjänst och det var inte alls som jag var van vid som ni förstod av bilderna tidigare. Men jag minns jag upplevde att när jag satte mig på bänken efter predikan hur Gud kallade mig och oss hit. Och att vi skulle säga ja till den här kallelsen och att det kanske finns en plats för oss här. En uppgift för oss här i Norrland. Och helt plötsligt när jag fattade det så försvann kampen. Och det byttes mot frid. Ro. Och nu är jag så otroligt tacksam att vi bor här. Jag känner mig hemma här. Vi känner att vi är där Gud vill ha oss. Och jag är tacksam för att jag vågade säga ja, Herre. Den där gången. Men sen är jag väldigt tacksam för den här församlingen. Tacksam för modet att satsa på våran stad. För en modig ledning med Anna-Karin då i spetsen. Och faktum är att nu på torsdag på Lappis så har vi våran församling utsett som vi har fått ett pris för vårat sätt att nå ut. Så att om ni är på Lappis på torsdag, kom då, för jag vill inte ta emot det här priset själv. Det är vi som har vunnit det här priset. Så att är ni där på torsdag kväll, kom upp på scenen med mig på nattmötet, kvällsmötet. Det är på torsdag, nu på torsdag. Nej, alltså det är inte Lappis torsdagen alltså. Det är bara en torsdag på Lappis. Ja. Fjärde juli, ja precis. Men hörni, och det här är för att vi satte fokus på Jesus, inte på oss själva. Och det är det som är hela skillnaden. Jag tänker, låt oss fortsätta ha det fokuset in i sommaren, in i hösten. Och i onsdags så satt vi på Connect-grupp, vi var hemma hos David och Anna-Maria, och helt plötsligt så börjar Tobias Hertzberg berätta om sitt liv, en av de nyfrälsta i vår församling. Han har varit dödförklarad 6 gånger till exempel, både knivhuggen och skjuten. Han berättar om sin trasiga barndom och hur han blev slagen och allting. Det var inte kul att höra, men sen berättar han hur det kändes att komma till våran kyrka. Och det kändes som att komma hem. Och han var jätteorolig för så här, vad ska jag ha på mig? Vad kommer folk tycka om mina kläder? Sen såg han att jag hade jeans och t-shirt. Och då kände han, vad skönt. Och sen så en tredje gången han var, här kom han ihåg att det var det predikade Anna-Karin. Och han kommer från Jehovas, och liksom alla bibelord har varit för att hota honom till att tro. Så predikar Anna-Karin, och hon använder samma bibelord som hans mamma alltid använder. Men när han hör Anna-Karin predika dem så hör han bara kärlek istället. Så varför berättar jag den här storyn? Varför berättar jag allt det här? Men för jag tror att vårt fokus är så otroligt viktigt. Vad fokuserar vi på? Det jag vill ha, det jag vill höra, det jag vill vara med om, eller det Jesus har tänkt att vi ska få vara med om. Och det gör hela skillnaden. Jag tänkte att jag ska ha några punkter utifrån den här idag. Och den första är, mindre av mig och mer av dig, Jesus, då. Vet du, jag längtar så otroligt mycket efter mer av Jesus i mitt liv. Inte för att det kommer bli lättare, eller mer avslappnat, eller mer liksom lugnt och chill. Förmodligen tvärsom. Men för att det blir mer rätt. Och jag hamnar där jag tänkt att vara. Och det finns inte något mer spännande att kasta sig ut i ett fullständigt beroende av Jesus. Det är otroligt spännande. Så här, jag fattar ingenting. Jag hänger inte med. Ska jag inte vara här? Men jag är här. Jag litar på dig. Led mig. Det är det mest spännande liv ni kan få leva. Finns det någonting som jag verkligen drömmer om och längtar efter inför nästa termin, så är det att få se Jesus röra sig i våran stad, i våra liv, i ditt liv. Jag drömmer om att få se tecken och under. Jag drömmer om att få se liksom mirakler ske. Jag drömmer om en lång kö utanför kyrkan, hela där tågstationen, hela vägen in till våran kyrka, för att där har de hört att där kan man bli helad. Där kan man möta Jesus. Där kan man få frid. Och det här är min bön. Och vi kan läsa Saltaren 44, vers 2. Där står det: Gud, vi har hört. Våra fäder har berättat för oss om dina gärningar du gjorde på deras tid för länge sedan. Och vet, jag blir väldigt inspirerad av att höra om vad Gud har gjort. Man får höra olika stories om vad han gör. Men jag kan också bli provocerad av det. För att ibland känner jag att det händer inte tillräckligt mycket i mitt liv. Och så just nu så läser jag Apostlagärningarna, som jag sa förut, för att få ett till tema att vi ska ha nästa termin. Och känner bara, det händer massa saker i deras liv hela tiden. Ni vet, till och med Petrus skugga föll över dem och de blev helade. Det vill jag se. Men jag ser inte det. Till exempel filmen om Jesusrörelsen, Jesus Revolution. Ni vet, jag grät igenom filmen. Jag älskar den. Men samtidigt blev jag så här, jag vill se det. Jag älskar det, men varför ser jag inte mer? Och ni vet, jag vill inte bli en expert på vad Gud har gjort. Förstå mig rätt. Jag älskar att höra stories som förvandlar liv, men jag vill vara med och se det i min tid. Jag vill få se det på den tid jag har kvar. Jag vill få se det våra fäder såg. Sen står det i Habakkuk kapitel 3, vers 2. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Herre, vi har hört och vill höra det igen. Vi har sett stråk av det. Vi har fått uppleva lite grann. Men vi vill ha mer. Bara du, Gud, kan ge liv. Gör det igen. Gud, gör vad du vill. Vet, det spelar inte någon roll om det är jag som får göra de här grejerna. Bara jag får se det i min tid. Jag vill ge mitt korta liv här för en evighet med dig, Jesus. För alla brustna människor som också har evigheten inpräntad i sina hjärtan, men som inte vet om den. Som bara väntar på att någon av oss ska berätta för dem. Hopp finns här. Så hjälp oss att lägga bort allt som hindrar oss. Hjälp oss att lägga bort stolthet, prestige, självuttagenhet. För din skull, Jesus. För ditt verk. Gör det i våra dagar. Jesus, låt hopp finns här bli starten på förvandling för hela Ådalen. Låt det få bli en kö till kyrkan för att förtala som att där finns allting som kan bli möjligt. Möjligt. Låt oss se helanden. Låt din ande vara närvarande. Gud, låt oss vara med och se under med våra egna händer. Mindre av mig och mer av dig. Det är en väldigt bra utgångspunkt för ett förvandlat samhälle. För ett förvandlat liv. För förvandlade familjer. Att vara öppna för det Jesus vill göra. Våga tänka mindre av mig och mer av dig. Inte på mitt sätt utan på ditt sätt. Och om allt vi gör i vår kyrka är liksom får landa i det. Baseras på det. En längtan efter att få se Jesus röra sig i våra liv. I vår stad, i våra familjer, i våra vänners liv. Ja. Då kan verkligen någonting hända. Om vi kan lägga ner våra liv för Jesus. Och det kan få kosta lite. Kanske av vårat fokus. Hur vi kan nå dem som ännu inte är här än. Ni vet, därför så har sakta men säkert liksom vårat, det har hänt lite förändring i våran kyrka under de här 3 åren som vi har varit här. Uttryckssättet har förändrats lite grann, men budskapet har inte förändrats någonting. Inte för att jag eller styrelsen tycker att det är liksom så man ska göra, utan för att vi vill vara en kyrka som är relaterbar. Som är nutida, där språket är lätt att förstå, där man kan få känna sig välkommen. Där kulturen är inkluderande och där Jesus alltid är i centrum. Och den resan har redan börjat ge lite skörd. Men jag tror att det finns mer. Jesus har större planer. Och kanske så tycker du att saker och ting som har hänt inte riktigt passar dig. Det kanske inte riktigt är som du vill. Men då kanske det här tankesättet kan hjälpa dig. När vårat varför vi går till kyrkan inte i första hand handlar om oss själva. Utan att nå dem som ännu inte har fått det. Vi bor i Bollsta eller Kramfors som ropar efter hjälp. Och vi är en kyrka som har svaret. Det finns en rapport som heter Kristen tro på glid som jag hade tänkt ta med och visa idag. Men jag glömde den hemma. Men där de har lyft, den kom förra året tror jag, eller om det var för 2 år sedan. Där de har gjort en enkätundersökning på lyftfrågan vad som gör att unga vuxna mellan 16 till 29 år väljer att stanna kvar i kyrkan eller att lämna kyrkan. Och över 80% svarar att lovsången är deras viktigaste del av tron. Och som pastor kan man tänka, skit också. Mina predikningar då? Eller borde inte bibelordet eller bönen vara det som bär tron? Men vi kan säga vad vi vill om det, för det är statistiken, så här ser det ut. Och kanske är det så också någonting som är viktigt att tänka på då. Om 80% av unga människor tycker att lovsången är det viktigaste. Det kanske vi behöver fundera på vilken typ av lovsång vi använder. Och jag hoppas att jag blir lite mer som Märta, vår äldsta medlem. När jag är över 80 år. Ni vet, hon står ofta med armarna i luften i lovsången i vår kyrka. Även om stilen och uttryckssättet inte kanske passar henne eller kommer passa mig när jag är 8 år, så hoppas jag att jag står där och säger: Jesus, använd mig om du kan. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Andra punkten. Jag är tillgänglig. Är vi tillgängliga? Är du tillgänglig? Ni vet, det här är en otroligt modig bön. Att låta Gud göra det han vill i våra liv. Det kan innebära allting. Att säga till honom: här är jag. Jag är tillgänglig. Använd mig som du vill. När jag insåg att liksom Jesus hade gjort allt det här för mig, då blev kyrkan så mycket mer än bara en grej jag gick till. Då blev det mitt mission helt plötsligt. För då fattar jag också att det här har han gjort för alla som inte är här än. Jag vill att alla ska få reda på det här. Kan du använda mig? Kan du använda något i mitt liv? Så gör det. Ni vet William Booth. Han har jag predikat om någon gång tidigare. Han grundade Frälsningsarmén. Och han fick med sig mängder folk komma till tro. Han hade soup, soap, salvation som sina 3 ledord. Alltså soppa, tvål, frälsning. Så när han matade de utsatta, när han tvättade dem, då kom de till tro. De fick se hans handlingar och de kom till tro. När han dog så kom det över 20 000 människor till torget i London, inklusive drottningen. Och varje år så skickar han ut ett brev till sina församlingar. Ett brev till alla olika städer. Och för varje år som gick så blev brevet kortare. Och då fanns det inte mail, du vet, för det var så här snigelpost. Och varje år som gick så blev brevet kortare, och det blev kortare, och det blev kortare. Tills sista året, då innehöll brevet 1 ord. Others. Andra. Det var det enda som stod i brevet. Andra. Det var Williams enda fokus. Andra. I den här boken Kristen tro på glid, som de har tagit fram då, ALT och flera alltihop med andra forskningsgrejer, så framgår det att våran tro i Sverige blir allt mer och mer privatiserad. Att den handlar allt mer och mer om mig själv, mitt eget, att jag ska få det jag behöver. Men du vet, det har aldrig varit tanken att tro ska vara privat. Tro är någonting som vi gör tillsammans. Vi behöver varandra. Jag tror att vi behöver liksom gå emot samhällets själviska syn på tro och på liv och hur vi lever. Vi är alla här för att vi någon gång har fått det berättat för oss om Jesus. Och min sista punkt. Att det är en glädje att säga ja. För du kanske sitter här och du inte riktigt vet vad du ska tro. Eller vad du ska tänka. Och Romarbrevet kapitel 10, vers 9-13, där står det så här: för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, men med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ja. Att säga ja till Jesus, det är att skifta fokus från sig själv till honom. Att sätta honom först. Jag får ett nytt liv, jag blir frälst. Det är en gåva. Det är gratis. Men samtidigt kostar allt. Att följa Jesus, sätta honom först. Det kommer innebära att du behöver göra plats för nya grejer i ditt liv. Och det innebär också att du kommer behöva lägga undan och ta bort en del av dina gamla grejer i ditt liv. Det kan kosta en del. på tid, bekvämlighet, pengar. Men lyssna, jag är otroligt medveten om kostnaden. Och som jag sa förut, den här terminen har verkligen känts så påtagligt. Och när Kalle ringde mig i torsdag så sa han, men jag är sjuk, det funkar inte, du tar det här. Ja, tänkte jag bara så, vad ska jag tala om? Jag satt inne på kontoret och skrev och det var sent. Och så fick jag bara så här en tanke, och jag vet inte vad det var från Gud eller, men den passade så bra. Det var bara så här, Filip, tappa inte modet. Tappa inte modet. Och så fick jag ett ord till. Och det var helhjärtat. Hur ska vi göra det? Helhjärtat. Elim släppte dessutom en ny låt som kommer till torget snart. Den heter Helhjärtat. Lyssna på den. Men hörni, om du är här och du kämpar och du är i en tuff säsong, jag tror att Jesus säger till dig, tappa inte modet. Jag vet att det finns ett bättre liv och att det är det Gud har förberett för dig och mig. Oavsett vilken storm vi kan ha, så kan vi ändå ha frid på insidan. Och vi kan ha nera fel och vi kan falla om och om och om och om igen. Men ändå så faller vi i Jesu armar. Och det får mig att tänka på den här stunden där Jesus var i ett Getsemane innan han skulle dö. Stunden när han skulle tillfångatas och sen torteras och sen korsfästas. Ni vet, Jesus, han ber oss aldrig om att göra någonting som han själv inte har gjort eller varit med om. Vilket innebär att oavsett hur du och jag har det, vad vi går igenom, så kan han känna med dig och mig. Han kan förstå dig och mig. Han kan relatera till hur vi har det. Vi kan vända oss till honom. I Markus evangeliet står det så här, kapitel 14, vers 32 och framåt. Då kom de, Jesus och lärjungarna, till en olivlund som kallas Getsemane. Och Jesus sa till lärjungarna, sätt er här medan jag går bort och ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, och han greps av fasa och djup ångest. Det är alltså Guds son som grips av fasa och djup ångest. Det är ganska intressant. Och han sa till dem, jag är nära att bryta samman under den börda jag måste bära. Har vi känt så någon gång? Stanna kvar hos mig och lämna mig inte ensam. Han gick lite längre bort och föll på knä och han bad att den fruktansvärda stund som väntade honom om möjligt aldrig skulle behöva komma. Far, bad han, allt är möjligt för dig. Bevara mig från detta lidande. Men jag vill att din vilja ska ske och inte min. Det är en otroligt modig bön som Jesus ber här. Men jag vill att din vilja ska ske och inte min. Faktum är att Jesus inte fick bönesvar på den här bönen. Han bevarades inte från sitt lidande. Han dog för dig och mig. Och han gjorde det med armarna öppna. Så extremt osjälviskt. För han hade fokus på dig och mig. På oss. På andra än sig själv. Och jag vill avsluta den här predikan på samma sätt som jag började min första predikan det här året. Så för er som var med den kommer ni känna igen det här. För det andra får ni hänga med. Ni vet att det sitter ett dokument uppe i kopiatorrummet i våran kyrka. Ett upprop. Och när jag läser det här så blir jag både inspirerad och utmanad. Det här var från när kyrkan grundades. När de bestämde sig för att vi ska satsa på en kyrka i Kramfors. Och redan då så tänkte de intensivt och längtade efter att nå vår stad. Och framför allt nästa generation. Så här står det. Nästa bild ser vi lite bättre. Precis. Upprop. Stora värden står på spel. skall Sveriges dyrbara ungdom gå ut i livet allt för illa utrustade i andligt avseende för att möta livets krav. Gudlöshetens och otrons frukter på det sedliga livets område bliva mer och mer uppenbara, icke minst i stora arbetscentra. Varifrån ska hjälpen komma? Yttre välfärdsåtgärder torde båta föga när det gäller att förändra människors livsföring. Endast Jesu evangelium, budskapet om frälsning och frid, har makt att förvandla människan. I medvetande härom och i Jesu namn vilja vi på detta sätt vädja om bistånd till att resa ett hus i Kramfors, i centrum för folkrika Ådalen i Västernorrlands län. Kramfors i januari 1939, för lokalbygget i Kramfors, Rune Persson och Erik Adolfsson. Och kanske känner ni någon av de här killarna, eller har lärt känna eller hört talas om. Endast budskapet om Jesus, frälsning och frid har makt att förvandla människan. Jag kan skriva under på det här. Vilket fokus de hade 1939. Och det finns säkert de som tänker att vi är liksom lite nymodiga med våran, kanske inte ser ut så här, men i våran kyrka hemma, att vi kanske är lite ungdomliga och vi tänker mycket på nästa generation. En kyrka som siktar in sig på en generation, eller vi har förändrat någonting. Faktum är att vi bara står på axlarna av de som redan har gått före. Vi bara spinner vidare på det som vi har tänkt från första början. Att vi ska nå nästa generation. Att vi ska vara en kyrka för en ny tid som är relevanta, som vi kan relatera till. Och jag tänker så här, när den här kyrkan startades, då gjorde de det uppenbarligen inte första hand för sig själva. De gjorde det inte för att det skulle passa dem. De gjorde det inte för att ha en lokal för att köra sina sånger och sina samlingar, utan för att nå en ung generation med budskapet om Jesus. Och jag undrar hur det gick till så här. Skrev de bara på det här pappret och sen satte de sig och väntade? Hoppades på att någon annan skulle göra det. De hade ju sett behovet liksom. Deras uppgift var färdig. Nu kan någon annan ta över. Så satt de och väntade. Bara det inte blir jobbigt nu. Nej, vet ni vad jag tror? Jag tror att de gav allt. Jag tror att de gjorde det tillsammans. Jag tror att de slet tillsammans. Jag tror att de gick på rött ibland tillsammans. Jag tror att det var otroligt uppmuntrande. De hade fokus på andra och ville förändra våran bygd. Det finns ingenting som går upp mot det här. Men jag vet att det är utmanande. Men det finns en evighet som är värd tillfälliga utmaningar. Låt oss tillsammans nå Kramfors. Jag vill uppmuntra dig att ta tid i sommar och fundera på ditt fokus. Ta tid med Jesus. Ta tid med din bibel. Gärna pappersbibeln. Ta tid att be. Jag behöver det. Och jag tror du behöver det. Och min allra sista punkt. Jag vet att jag har dragit över tiden, men jag vill avsluta med att säga någonting om identitet bara. Om vem vi är. Om vem du är. För jag tror att det är inte bara jag som någon gång känt mig osäker. Det är inte bara jag som någon gång känt mig sämst. Det är inte bara jag som någon gång känt mig på botten, ensam, bunden av någonting. Det är inte bara jag som har känt mig okvalificerad eller som från ena stunden kanske känt mig som världens bästa, för att sen minuten efter känner vi som världens sämsta. Jag tror många av oss har varit där. Och jag kan fortsätta. Vi är inte ensamma med de här känslorna. Du är inte ensam. Och du vet, du är inte vem du säger att du är. Du är inte ens vem andra säger att du är. Utan jag skulle säga att du är ju vem Gud säger att du är. Och för ett tag sedan så gjorde jag en poster som ser ut så här. Och den finns på PDF om ni vill ha den, men ni får skriva ut den själva. Men Vi kan zooma in lite, för ni har inte så bra fokus, va? Så där, vi kan gå en till. Här är vad Bibeln säger att du är. Bibeln säger att du är utvald. Att du är kallad av Gud. Att du förvandlat hans avbild. Att du är en ny skapelse. Att du är ett tempel för den helige ande. Att du förlåten alla dina synder. Du är kallad vän av Jesus. Du är välsignad. Du är huvudet, inte svansen. Du är över, inte under. Du är en vinnare. Du är satt fri. Du är stark i Herren. Du är helad av hans sår. Du är fri från dom. Du är försonad med Gud. Du är Kristus medarvinge. Du är friköpt från lagens dom. Du är mer än en vinnare. Du är accepterad i honom. Du är komplett genom honom. Och du är Guds barn. För att nämna några. Vet, om du vill så finns det ingenting som kan ändra på att du kan få bli Guds barn. Du kan få säga ja till Jesus. Du kan få gå med honom. Vi kan väl ställa oss upp till avslut. Sträcka lite på oss. Vi ska snart sjunga några lovsånger till tillsammans. Men hans kärlek står fast till oss även om vi syndar och gör fel katastrofalt mycket. Tack vare Jesus så kan Guds kärlek omsluta oss varje dag. Så om du möter situationer där du känner att du kanske är på botten eller förlorad, kom ihåg att du är komplett och mer än en vinnare. Kanske känner du att det är inte någon som bryr sig om dig, eller att du känner att du inte är älskad, eller att du är alldeles ensam. Kom ihåg att Jesus kallar dig för sin vän. Att du är utvald. Att du är Guds barn. Kanske så känner du dig bortglömd, översedd, oviktig. Kom ihåg att du är välsignad. Över, inte under. Huvudet, inte svansen. Kanske känner du dig okvalificerad, trasig eller dålig. Men kom ihåg att du är en ny skapelse. Att du är förlåten. Att du är accepterad. Och jag vet inte hur ditt liv ser ut, men jag vet en sak. Och det är att det blir bättre med Jesus. Vi kan väl göra som vi alltid avslutar våra gudstjänster med, en möjlighet för dig att bara ge respons på det här. Jag skulle vilja göra två inbjudningar idag. Den första inbjudan är till dig som bara känner att jag vill tro på Jesus. Idag så vill jag liksom testa. Jag har ingenting att förlora. Jag vill se om han är på riktigt. Jag är trött på att kämpa egen kraft. Jag är trött på att slita på. Jag vill bara få uppleva dig. Så medan alla bara blundar, om du finns här inne som känner så att du vill för första gången säga ja till Jesus, eller kanske komma tillbaka till Jesus efter en tids frånvaro, så får du gärna bara lyfta din hand, så vill jag be en bön. Jag sätter din hand där. Din hand där bak. Är någon mer innan vi ber? Jag sätter din hand. Ni kan ta ner henne, ska vi bara be en bön. Vi kan säga att jag ber först och så kan ni be efter mig. Vi hjälper åt allesammans att be den här bönen. Hej Jesus. Tack för att du älskar mig. Tack för att du dog för mig. Förlåt mig mina synder. Gör mig hel. Jag vill göra dig till Herre. Jag vill sätta dig på första platsen. Gör mig ny. Ge mig nytt fokus. Och tack för att varje dag är du min och jag din. I Jesu namn. Amen. Du vet, om du har bett den här bönen från ditt hjärta och menar det, så betyder det att du är kristen. Att du är frälst. Det är det bästa man bara kan göra. Och då är vi snart tillbaka i våran kyrka. Då kan vi också döpa dig. Om du inte redan är döpt, så vill vi jättegärna döpa dig. Men jag vill också bara be för en sak till medan Elinor kommer fram här och gör sig redo. Och det kanske är för dig som känner att ditt fokus har driftat iväg lite grann. Det är inte liksom vad du önskar att det skulle vara. Det kanske har varit lite för mycket fokus på dig själv. Eller dina omständigheter kanske har tagit över ditt fokus. Du kanske känt dig rädd eller trängd. Eller... Och du vill bara återigen sätta fokus på Jesus. Då vill jag också jättegärna bara be för dig. Så att om du vill vara med i den bön, om du vill att jag innesluter dig för att bara, du kan bara vinka en gång till, så ska jag be för dig då. Där, så där och där och där. Och där också. Då ber vi en bön till innan vi sjunger lovsång. Tack Jesus för att du är här just nu. Tack för att du är här på riktigt och tack för att du inte sitter liksom på ett mål långt borta någonstans, utan du är närvarande i våra liv. Och nu ser du de här händerna som har kommit upp som liksom bara längtar efter ett nytt fokus. Att på återigen bara få tuna in din frekvens. Att de återigen bara ska fästa blicken på dig. Och du ser om det är omständigheter som skrämmer. Eller om det är självfokus som skrämmer bort. Eller vad det än kan vara, Herre. Jag ber om din hjälp, Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss alla att bara fokusera på dig under den här sommaren. Att få sätta dig först. Precis som du satte oss först, Jesus. Så ber jag att vi ska få sätta dig först. Jag ber att vi ska få gå frimodigt in i den här sommaren. Frimodigt in i den här hösten. Med ett nytt fokus på dig. Där ingenting är omöjligt. I Jesu namn. Amen.